Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan med Karin Berg och Jakob Mölstam.
Men vad du säger att skolan är slöseri med hans tid?
Ja, det tycker han ändå. Ja. Men jag är beredd på att hålla med honom ibland.
Nej, men det är det. Alltså, det är skolans struktur, det är något vi måste skämmas. Vi är verkligen så här. Kanske skämmas lite för att ta tag i. Hur man hanterar de eleverna som... Alltså, hur motiverar man sådana elever? Nej, men... Det är ofta elever utan att prata om det, för det är inte varandra i skolan. Men det är ofta elever som också är utmanade i klassrummet. Mm. Och som kan uppfattas som jobbiga och stökiga och så. Och det finns ofta just den sidan. Mm. Som inte alla lärare tar sig tid att se.
Nej, och jag tänker ju också att han måste ju också anpassa sig till det samhälle han lever i också. Han kan ju inte bara förutsätta att samhället ska anpassas efter honom bara för att han tycker att det är tråkigt, utan han är ju ändå så pass smart att han borde fatta det.
Men ju äldre man blir, desto mer måste man lära sig anpassa sig, så är det ju.
Ja, men så är det
ju. Sen har man ju rätt att bli bemött som man är, alltså i skolan. Det är en del av det.
Ja, och precis, och han, och samtidigt som han har ju, alltså folk har ju, han brukar ju vinna lärarna över till sin sida efter 3 år, men det brukar ta just 3 år. Men nu är vi, går vi årskurs 7. Och då är det körigt, kan jag säga. Ja, men det är som det är.
Ja.
Men vi jobbar på det. Men jag brukar inte stötta honom så mycket i att hans frustration, utan jag brukar säga: ja, men hur löser vi detta så att du vinner? För det gillar han. Han gillar att vinna.
Ja.
Det är en strategi också från mamman. Jag skulle kunna ringa skolan och säga: för helvete, bara lös det. Men jag tror inte på den.
Nej, det är väl ingen bra det.
Nej.
Du, apropå stöttad frustration, hade du många elever som var på den här klimatstreken för några veckor sedan, eller?
Jag vet inte, ska jag säga. Jag förutsätter att jag hade halva skolan där. Men vi hade det som kallas utvecklingssamtalsdag här på skolan. Den eftermiddagen när strejken var. Så jag kan inte säga att de var där. För de hade inte skola, så de skolkade ju inte. Eller de strejkade ju inte. Så jag vet inte.
Shit, vad smart. Det schemalägger liksom lektionsfritt. Vad var jävla smärt. Ja, vem är rebellen nu, motherfuckers?
Det var väl kanske inte riktigt så, men det blev ju så liksom, faktiskt. Konsekvenser blev ju så. Ja, hörde du det då?
Nej. Och mina elever är så pass unga.
Ja.
Och det fanns liksom ingenting sånt här i närheten. Så nej. Jag tänkte mig kanske att någon skulle vara cool nog och starta en egen protest på skolgården. Men nej, inte hos det.
Nej, men det kanske man får vänta några år. Alltså när man är 11, 12 eller 10 är dina. Då är man inte gammal alltså.
Nej, och du vet, att bo på landet, så liksom åka in till stan, det händer inte.
Nej.
Ja, så jag tycker det är nice. Men jag minns liksom, när jag såg alla med bilderna och jag hörde liksom, alla berättelser från folk som var där och så, då blev jag liksom, från tonåringen som var där, då började jag tänka på när jag var 13-14 och typ började gå på mina första demonstrationer och så. Mm. Och sen liksom manifestationer och liksom möten och liksom till sist utbildningar och så liksom hur du formaliserar det som gör mer och hur det överallt fanns 16, 17, 18-åringar som tog mig på allvar.
Mm.
Och det var liksom första gången det hände mig.
Mm.
Och det var en sån jävla skola i allt från åsikter till liksom retorik, till att tänka, till liksom, du vet så. Jag är inte politiskt aktiv längre, men de åren jag var det, fan vad jag lärde mig mycket av det. Jag är så extremt tacksam för den resan, för vad det betyder för att liksom se min plats i samhället någonstans. Och jag blev så jävla pepp när jag såg, så jag inbillade mig en massa människor som hade sådana möten i fredags, om du tänker.
Ja. Men jag tror att vi liksom egentligen, alltså jag tror att det är viktigt att kunna hålla två tankar i huvudet när det gäller just den här grejen. För att jag tycker att det är jätteviktigt att skolan sänder en signal att ska du engagera dig i det här så får du också ta konsekvenserna. Det kommer att registreras frånvaro som inte är liksom anmäld. Alltså det kommer att registreras frånvaro. Och är det så att det här så kommer ju detta att kunna leda till att, alltså, för att det är ju faktiskt så att det är skolk, men det måste, för att det ska få effekt så måste det ju faktiskt också registreras. Jag kan ju inte ge mina elever ledigt, nu gjorde jag ju det, men det var ju inte meningen. Alltså, vi kan ju inte hålla på och säga att ja, ni får skolstrejka lite från skolans håll, för vi är en myndighet och det är, kräver närvaro. Det är ju liksom bestämt, och det är ju liksom när vi är i myndighet.
Men det är väl inte heller vår roll i den situationen. Det känns som att någonstans vår roll i den situationen är att stå upp för systemet.
Ja, men sen så måste vi ju också... kunna göra det och vara väldigt lugn. För att det är också ett sätt att lära dem. För jag tänker ju att sånt här drar alltid med sig två eller tre. Som första gången de är där, eller fem eller tio eller hundra, som är där första gången, för att fan vad ball, vi slapp skolan. det är ju, så är det ju. Och som är där för att det var skönt. Det var roligare att vara, stå på Götaplatsen och skrika än att vara på fysiklektionen. Men det är ju, det får man ju liksom bara ta. Men då, och då är det ju viktigt att myndigheten står upp som sin myndighet. Men man måste ju också se att det är en början och ett steg in i att vara engagerad i sitt samhälle det med. För att man kan ju också fångas upp och höra ett och annat och faktiskt förstå att det här är en viktig fråga. Eller liksom börja engagera sig, för att alldeles oavsett vad... Så länge det är inom demokratins och värdegrundens frågor, så är ju allt engagemang bra. För att driva det här samhället framåt. Och det måste vi ju ändå någonstans kunna förstå. Även om vi inte från skolans håll ställer oss i led och applådera det. Förstår du? Alltså, för det kan vi inte göra. Men vi kan ju ändå ha en i grunden förståelse och lämna utrymme för de här diskussionerna i skolan. Eller?
Ja, men nej, det är helt sett. Jag tycker det är bra. Jag tycker det är jävligt bra. Jag tycker det är jävligt viktigt att vi tar det. Och att man tar det på allvar. Alltså folk som säger att det är så tentigt, de kan inte... Det är, så här, det är jävla mäktigt att det är så många unga som engagerar sig i de här miljöfrågorna. Jag tycker det visar någonstans liksom en generationsskillnad i vad som är prioriteringar och inte. Jag tror inte alls att det kommer att gå över bara för att de blir 18. Liksom, utan jag tänker att det här är någonting som visar på liksom att klimatfrågorna är på allvar för de generationer som behöver ta hand om det. Och folk kommer ifrågasätta sen efteråt varför man inte agerade tidigare.
Ja, och det är klart att vi kommer. Det är självklart att vi kommer att bli frågasatta sen. Och det är självklart att jag tänker att alla de här frågorna kommer att ställa. Och vi kommer att sitta och göra analyser om 100 år och säga, men herregud, vad var det med vuxna människor? Precis som vi gör. Alltså, historien har ju lärt oss det. Samtidigt som vi måste någonstans också... Det tycker jag ju är en, och jag tycker att det är en väldigt konstig bild som målas upp, framförallt på sociala medier och det sociala mediers träskhål, Twitter, förlåt, men Twitter kan verkligen bli gräsligt när de bara, alla bara skolkar och de vill ändå bli skjutsade till, alltså när man driver med unga människor sådär, jag hatar när någon gör sig lustig och sparkar neråt, när vuxna människor driver med barn, det blir, alltså, eller unga människors engagemang, det är liksom att sparka neråt, det är inte charmigt någonstans. Och det är liksom inte ens, det är inte förlåtligt överhuvudtaget, och det kan jag ju tycka är någonting som vi verkligen behöver tvätta bort. För jag undrar, vad är det för elevsyn vi har om man driver så hårt som lärare med unga människors engagemang?
Men inte bara lärare, det är vuxna överhuvudtaget. Det finns ett ungdoms, det finns en jävla cynism bland äldre som gör, vilket också är det som gör äldre människor jävligt osköna, om man tänker. Så det är väl vad det är någonstans.
Så är det.
Så är det, så är det.
Så är det. Du, Jakob, vet du vad?
Ja.
Jag kom på en sak. Vi har inte sagt välkomna till den här podden, utan vi bara körde igång. Har du tänkt på det?
Jag tror att det var ett misstag. Men så får du vara. Välkommen till den här podden som heter Skolsverige, som finns på Skolsverige, iTunes.com, Acast och andra ställen där poddar finns. Den görs som varje vecka av mig, Jakob Östam, och dig, Karin Berg. Grundskollärare, gymnasielärare, språkämnen, inte språkämnen, vem vet. Vi täcker in det mesta, tror jag.
Ja, vi försöker i alla fall. Yep, och vi träffas och pratar om olika aktuella ämnen som vi har varit med om. Eller inte varit med om och önskar att få vara med om.
Här kommer ett exempel. Karin, vet du vad jag var med om häromdagen?
Nej.
Jag var på ett möte med grundskolläraren Karin Berg.
Nej.
Jo, det är sant. Jag fick sitta hela mötet och hålla mig i bita mig i tungan för att inte kommentera. Jag tyckte det var jävligt roligt att jag satt på möte med någon som heter Karin Berg. Jag var helt säker på att hon inte skulle förstå poängen. Men det hände. Och där slutar kvaliteten på den här historien.
Ja.
Har du någon bra historia att berätta?
Men det var ändå roligt. Hälsa nästa gång du träffar henne. Jag kommer ju aldrig att träffa någon som heter Jakob Möllstam mer än du.
Nej.
Nej.
Det är per design.
Så är det med den saken. Men jag har ändå bytt från Sveriges vanligaste namnkombination som jag hette förr i världen. Men det behöver vi inte prata om nu. Eller Sveriges sjätte vanligaste namnkombination hette jag. Då kan man gissa vad det var, men skit i det. Mm. Du, jag ska också berätta om någonting som jag var med om. Och jag har nämligen en fråga, för jag vet, och vi har pratat i den här podden tidigare, ungefär för ett år sedan, så pratade vi om det som heter GDPR.
Mm.
För ungefär ett år sedan, vid den här, alltså i den här tiden för ett år sedan, så började det dimpa ner så här 2 miljoner mejl i våra mejlboxar om att vi skulle godkänna en det ena, en det andra, och alla företag var skitnervösa och så, för att vi skulle liksom göra rätt enligt det som då är den nya personuppgiftslagen, eller hur? Och det hade blivit massa skärpningar och så. Vi fick en väldigt, väldigt kort genomgång om att det här skulle komma.
Mm.
Och så. Och sen föll liksom den här bollen. Ibland så ramlar ju bollar mellan 40 stolar. Och helt plötsligt så hade det gått ett år. Och vår utbildning var fortfarande inte gjord. Jag skyller inte på någon. Jag vill säga att undertecknad hade ändå, som har ett ansvar i de här frågorna på den här skolan, hade ändå gjort en utredning om hur det här skulle implementeras och lämnat i april förra året. Men den glömdes bort. Ja, vi lämnar det. Och på något sätt så försvann det. Men då fick vi utbildning. Och mycket riktigt, för du har ju ändå utbildat i de här frågorna i din kommun, eller hur?
Ja, lite grann.
Ja, du har väl ändå åkt runt och pratat med olika lärare i olika skolor om hur er kommun har tolkat bestämmelserna?
Ja, delvis. Mm. Det har inte varit mitt huvuduppdrag, men det var den grejen jag gjort. Ja,
men det är en grej du har gjort. Ja, bra, då är vi överens om det. Och för nu var ju vi då, då träffade ju vi, och du gjorde ju mycket riktigt när vi pratade om detta, fast inte i podden, så pratade vi om att det är väldigt viktigt att, för varje kommun har ju jurister som har gjort egna tolkningar av lagen.
Just det.
Och därför är det väldigt viktigt att man inte får en random utomstående person som kommer och berättar om hur det är, för att det kan vara olika beroende på hur man tolkar det.
Mm.
Och det är ju så, och jag kan ju ställa mig först lite trött frågande till, om man har en lag som ska gälla på skolan, och skolan ska liksom tolka den olika i 290 kommuner plus ett antal olika privata huvudmän. Jag kan bli lite trött av sånt. Men jag tycker nämligen att det är liksom lite att smita från ansvar. Kan känna att det är ju ändå en central fråga. Kanske borde vi ha, då blir jag så här, inför statlig skolan nu. Vid dem, för att det blir liksom orimligt på något sätt. Men nu hade vi GDPRs våra då utbildare hos oss, och då berättar de ju om det här, att vi inte ska liksom, vi måste veta var saker tar vägen, vi måste kunna ta bort att personuppgift är ju en bild, det kan vara en ljudfil, det kan vara allt som går att knyta till en person, allt det här ni vet som man kanske vet, och så jag ska inte gå igenom den utbildningen, men då har de tolkat, så kommer vi till det som kallas känsliga uppgifter. Och en känslig uppgift är ju om man på något sätt samlar in uppgifter gällande sexualitet, gällande etnicitet, gällande religionstillhörighet, gällande hälsa och vad kan det vara mer? Det var en grej till som jag nu tappade bort. Men det är sådana saker. Och det låter ju ganska logiskt. Men så ställde de frågan, kommer ni i kontakt med sådana här uppgifter? Och då insåg jag ju där en stund att ja, det gör jag nästan varje dag.
Okej, vilka är du kommer i kontakt med då?
Ja, men det står ju nämligen i läroplanen att jag ska komma i kontakt med dem.
Va?
Ja, och det är det här som är... För vi har ju nämligen en läroplan. Alltså jag kommer inte i kontakt med dem lite, utan jag har ju denna... Mm. Jag förhåller mig till detta nästan jämnt. För att om vi till exempel tränar argumentation... Så ska ju eleverna argumentera kring ett tema. Att eleverna då ska kunna formulera en åsikt både skriftligt och muntligt, det är ett kunskapskrav. Men jag får inte samla in uppgifter digitalt om elevernas politiska åsikt. Mina elever skriver nästan uteslutande om sin jävla politiska åsikt jämt.
Just det.
Vad ska jag göra med de uppsatserna då? De är ju sparade under namn och i en mapp i min dator, i ett moln i Google. Där får de inte ligga.
Nej.
Sen har vi då i religionsämnet. Vi har en konstruktivistisk syn på lärande i det här landet. Vi tycker att eleverna ska reflektera över sig själva.
Ja.
Och sitt eget tänkande och tyckande. När det kommer till religion till exempel. Att eleverna då... liksom reflekterar över att mormor var Jehovas vittne eller morfar tillhörde shia-muslimer medan farfar är sunni-muslim. Eller att, man, att de använder sig själva, det har de blivit lärda sedan de var, det har de blivit lärda sedan de var typ 2 år. Att det är så man lär sig. Och när de får skriva och reflektera, även om inte frågan är formulerad, tala om för mig vad du tror på, så kommer de att använda sig själva när de svarar på och skriver olika uppgifter och uppsatser. Och lämnar in digitalt. Jag kan ge fortsatta exempel. Vi har nationella...
Nej, men du behöver inte det. Jag tror jag fattar poängen.
Som hela idrottsämnet har som att de ska reflektera över sin egen hälsa. Det är ett kunskapskrav. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Jag måste alltså välja, men då står det ju i läroplanen också att eleverna ska jobba digitalt och nationella provet ska skrivas digitalt. Men det får inte skrivas, men jag får inte samla in de här åsikterna. Eller de här uppgifterna.
Ja, men alltså, jag tror så här, om man ska börja bena lite det där, att det... Om man ska ta det exempel med politiska åsikter och så tror jag det är en stor skillnad baserad på hur du sorterar dem. Om du skulle ha en lista liksom med vilka är vänster, vilka är höger, så är det en betydligt större problem än om du har en uppsats, en samling uppsatser som alltså ger en nyanserad bild av vad eleverna har för politiska åsikter eller vad de argumenterar för åsikter, eller hur?
Ja, ja.
För jag menar, du kan göra med uppgifter där det handlar om att argumentera för åsikter som men inte nödvändigtvis behöver stå för. Utan det kan vara att man tar ett argumentationspunkt för att liksom... en ståndpunkt för att man ska argumentera för det av en eller annan orsak, eller hur?
Så absolut.
Bara för att jag skriver en text, som handlar om det här och det här, så behöver inte det vara uttryck för vad jag tycker, det är det ena. Men det andra är att liksom... hur de hanterar sig i förhållande till varann. För det är också en stor del av GDPR och personuppgifter och när det blir känsligt. Och inte det liksom vilken data som finns på vilka ställen. Om du har det i ett Google-dokument som är knutet till en e-postadress som är knuten till ett namn, ett förnamn, en klass, en kurs, så är det en sak. Om du har 30 anonymiserade uppsatser som inte går att spåra förutom en kod som bara eleverna har eller som bara du har, så är ju det också att isolera det ännu mer från att bli någonting större än vad det behöver vara, eller hur? Så jag tänker att det finns ändå sätt att kunna hantera det på ett sätt som är mer eller mindre ansvarsfullt.
Jo, men absolut. Och jag kan se att det finns ett problem i att jag har hela min dator... Jag förstår att det är ett problem. Förstår du? Jag ser ju... För det går ju bara att söka... alltså i min drive är det bara att söka på elevens förnamn och om det är nu, om man undrar över... Om man vill liksom ta reda på så finns det ju... Det går ju att söka i... Det finns ju en sökfunktion i Drive. Så att det är klart att vi behöver se över det. Men vet du vad lösningen blev apropå det här med att staten har sagt att 290 kommuner ska lösa det själva? Vet du, min kommun tycker att jag ska lösa den här skiten.
Nej, hur tycker du det?
Nej, de tycker att jag då ska avgöra från uppsats till uppsats huruvida den är känslig eller inte. Och då i så fall skriva ut den och förvara uppsatsen i en pärm. Och radera den från datorn. De tänker inte så på ett år, inte under en sekund under det här året har det reflekterat för dem att men vi kanske måste ha ett annat system när vi skriver uppsatser då. Vi kanske måste ha det just så som du sa, att vi har en mapp där vi har en kod som vi anonymiserar som gör att jag har
alltså, det hade varit jätterimligt om en leverantör som exempelvis Comex kunde leverera som man också kan ha alltså anonymiserat där eleverna får en kod som de skriver ner, stoppar ett kuvert, det var min kod. Mm. Och så har du din kod på ditt ställe och så vet du efter du har rättat och så. Det har också ökat rättssäkerheten för själva bedömningen. Så jo, det finns ju fördelar med det som ändå har varit sett att kringgå det i digital didaktisk design. Och jag tror att det sätter fingret på någonting, Karin, som är ganska intressant. Nämligen det här med vad måste vara unikt och vad måste man kunna lösa tillsammans. Mm. Vi har gjort ett strategiskt vägval i Sverige, apropå skolan, att den ska vara nära brukarna. Det var poängen med kommunaliseringen och det får man inte glömma bort. Det är ohederligt mot de 10 miljarderna av 10 åren som vill ha på kommunalisera skolan. Typ. Ja. Och det är klart att liksom, det finns ett värde i det som inte har minskat på 20 år. Men det finns ändå frågor där vi inte behöver ligga så jävla nära brukarna. Nej. Hur man hanterar GDPR, hur man ett ansvar för skolans digitalisering är supertydligt. Särskilt när det kommer till infrastrukturfrågor. Mm. Att man inte behöver ha 290 olika lösningar för det. Det är ju precis det som SKL har jobbat med i hur länge som helst. Och som resulterade till att man i måndags presenterade skoldigiplan, den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet. Mm. På uppdrag av regeringen bland annat. Där man har tagit fram 18 initiativ. För att det här är saker som behöver göras på statlig nivå. För det ska vara lättare för huvudmän att ta till sig liksom skolans digitalisering på ett så bra sätt som möjligt utan att man bygger upp idiotsystem som det vi pratar om nu som inte funkar och som inte liksom som ger några fördelar.
Nej, men som framförallt lämnar det, för att det blir ju så här, och jag tänker att det är så här på jättemånga ställen runt om att det blir lärarnas sak att lösa.
Och, jag tycker ja, och då kommer de hitta på en massa egna ljuglösningar som är sämre än det som fanns förut.
För vad fan ska man göra? Jag har 160 elever att undervisa i saker som inte alls har med det här att göra. Som jag måste göra. Det är väl klart att min lösning blir skitdålig. Den blir ju sämst. Naturligtvis. Det är klart att jag inte ska ha en egen lösning för hur vi liksom skyddar elevernas känsliga uppgifter.
Nej. Och din skola ska inte ha det. Och
nej.
Kanske ska du basera på vad du berättar själv. Inte din förvaltning har det heller. Utan det kanske är så att det där behöver göras på en bättre nivå. Och jag tror att gemensamt upphandlade provplattformar kan vara precis en sån grej. Att liksom, har de haft en nationell provplattform att här gör vi examinationer som är av betydelse. Liksom. Sen är det klart att du kan få göra det hur du vill. Men liksom, så fort du jobbar med nationella prov eller viktiga prov eller så gör vi det här. Och då kan man utveckla de verktygen gemensamt på ett bra sätt så att det finns, ja men den här gången vill jag ha en anonymiseringsfunktion så att eleverna får veta ett påhittat namn. Det kan vara en gammal författare eller whatever. Mm. Och du får det klistrat till varje liksom, uppsats. Mm. Och att sen när allting är sagt och gjort och bedömningar är monterade och allt vad det är, då kan man liksom skicka ut till allihopa vem som gjorde vad. Eller så.
Ja, men absolut. Och jag ska verkligen säga det också. Så att det går att skriva anonymiserat i Chromex. Så att jag har sagt det. Och inte, så att inte får...
Jag har inte använt Chromex så mycket så att jag vet inte om det.
Nej, men det går
men det
att göra.
Bra det. Men det är väl jättebra exempel att man kan göra.
Men problemet är ju att vår förvaltning inte kommer och säger det, utan det får man ju liksom ta reda på själv. Alltså det ska ju finnas när de går
det är inte
heller
så att de förklarar att det skulle kunna göra saker bättre.
Ja.
För jag menar, då skulle man ju ha det så. Sen är det någonting intressant, för att jag menar, liksom, man kan inte på förhand avgöra vilka uppgifter som kommer ge ett känsligt resultat och inte. Jag minns nu min lärarutbildning för många år sedan snart. Nej, men typ när jag kanske var ute på VFU för 10 år sedan typ hade litteratur, jag läste svenska, uppgifthållade litteratursamtal. Mm. Jag har valt en bok om, jag vet inte vad, några andra klassare, 8-7 stycken. gick iväg med dem till ett rum, satt och pratade. Och där och då bestämde sig en elev för att berätta att hennes föräldrar ska skiljas. Mm. Vilket föräldrarna hade berättat någon dag innan, men som hon inte berättat för några klasskamrater och inte satt ord på själv innan.
Mm.
Det är inte enligt GDPR en känslig information. Men nej. Förstår du liksom min bara poäng att så här, vilken lektion som helst kan elever bestämma sig för att nu ska vi prata om det här. Och då har man inte så mycket alternativ, utan då är det det som gäller. Så min poäng är att liksom varje uppgift vi ger har en enorm stor spänn i att kunna ge saker som på riktigt är alltså information värd att liksom ta om hand och inte.
Eller det gör det i alla fall ibland.
Sen finns det ju den här listan som kommer från GDPR-regelverk som är på ett sätt sann och på ett sätt lite påhittad, eller hur? För det finns ju så här nyckelord och det finns nyckelpoänger och det finns nyckeldimensioner som helt plötsligt gör att det triggar igång och så här, nu blir det lite mer känsligt här. Och det är inte säkert att det automatiskt är så jävla känsligt för elever att prata om det bara för att det är så. Men vi behöver ändå, alltså det positiva i allt det här tror jag är att det blir en vända där Sveriges lärare tänker efter ett varv lite mer kring så här, vad gör vi det här, varför gör vi det här, hur gör jag det här, kan jag verkligen stå för det här? Så. Och den diskussionen vi mogna har nu, det var vi inte för 3 år sedan eller 4 år sedan.
Nej, och det är klart att, för att de började ju med att säga, ni måste ju formulera era uppgifter, sa ju min förvaltning då. Ni måste formulera era uppgifter så att de inte lämnar in känsliga uppgifter. Men ja. Det kan du ju aldrig göra, för att du har ju ingen aning om vad som ligger. Helt plötsligt så har de, alltså det är ju 16-åringars och alla unga människor och alla människors natur att helt plötsligt inte förstå att de ger med sig av känsliga uppgifter i den stunden. Och dessutom så har vi ju faktiskt också en konstruktivistisk läroplan, och det bygger ju på att man ska relatera till sig själv, och det gör ju det hela lite komplicerat, för det går inte ihop med GDPR heller. Och sen, så att vi behöver ju ha ett datasystem, ett sånt som tar hand om de här sakerna. Vi kan inte lägga det här på den enskilde läraren. Men däremot så behöver ju den enskilde läraren känna till det. Men framförallt så behöver ju förvaltningen lägga av med att skicka de här frågorna att lösa till den enskilde läraren. För jag tror jag smäller av nästa gång. Jag vet inte, jag kommer få hjärtinfarkt om de fortsätter att skicka ner lösningar för mig att lösa individuellt. Det får läraren lösa, och då får du ju avgöra. Alltså, har jag inte annat att göra i mitt liv?
Nej, men Karin, vi ska gå vidare i våra diskussioner. Men det är ändå så till dig helt orimligt. Det måste man ändå vara alltså, tydlig med.
Ja,
alltså systemfrågor har system, ska ha system med lösningen.
Ja,
men jag
tack.
Tänker ändå att det är bra med GDPR även om man är frustrerad, för att det ger oss en orsak att tänka efter ett varv till. Och det är vi skyldiga våra elever.
Ja,
så.
Det är vi. Absolut.
Så det var det om det. Du hade en annan grej nämnde du förut, som var så, det här vill jag diskutera eller det här vill jag prata om.
Jag har en annan diskussion och jag har en annan tanke, och jag tänker jag ska väcka den nu. Så kanske jag återkommer. Jag tänker att detta nästan skulle kunna bli en slags forskning. Jag skulle vilja forska på det nästan. Min tanke är ju att vi har på den här skolan, jag vet inte hur det är med dig, men så här extra anpassningar. Har ni såna på grundskolan?
Ja. Jo, det är klart man har. Mm. Det är klart man har det, herregud. Det har man ju från början. Alltså dels på gruppnivå, men framförallt har man det på individuell nivå. Eller så. Jag kan tänka mig att det är en behovsanalys. När man lever med en tydlig struktur, de har behov av att veta planeringar i förväg. De har behov av att kunna ta rörelsepauser. De har kunnat uttrycka sig själv. Mm. De alltså, så här, behöver få göra det. De kan behöva vissa placeringar i klassrummet. Mm. Liksom, vet du, så.
Och såna extra anpassningar har ju vi också i klassrummet. Alltså vi har ju det även på gymnasiet. Men vi har också ett helt batteri i form av att alla elever faktiskt, men eleverna med extra behov har ju då också en extra genomgång av möjlighet att få alla läromedel inläsna. Varenda elev har möjlighet att få inlästa läromedel. Varenda elev har Stavarex, och vi har översättning, alltså att kunna översätta olika delar till modersmål för att liksom förstå det tydligt. Vi har erbjuder otroligt många sådana tjänster. Vi har också...
Men är det särskilda anpassningar om
ja,
alla
tillgångar? Det är det ju, eftersom man kan ju då se till att just... Det är ju extra anpassningar, heter det ju då. Inte särskilda anpassningar, utan extra anpassningar som vi gör, som alla har tillgång till. Vi har köpt in det till alla, men de som har extra behov får ju en extra utbildning i det, så att de verkligen vet om att det här finns, liksom. För det är ju ingenting som Skolverket kräver att vi har inlästa läromedel, men vi inser ju att det är en vinst i det. Och då är det lika, har vi köpt in det till alla, för vi inser att även duktiga pendlare till exempel kan ha nytta av det och sådär. Så vi har köpt in det till alla. Vi tycker att det är en schysst deal, liksom. Och vi har dessutom, möjlighet att få läsa i kapp med lärare i någonting som vi heter studion. Vi har möjlighet till individuell studieplanering. Vi har möjlighet till, du vet, att strukturera upp, att få lära sig att studieteknik, och vi har. Men så har jag kommit på, så har vi massa data där vi ser att det här, allt det här som vi ändå satsar på, och alla de här mötena vi har med de här eleverna med de här behoven, och allting, så slutar det med att vi har fler möten, men att de här resurserna utnyttjas otroligt liten skala med tanke på hur många elever som faktiskt anser sig ha behoven. Är du med? Och då blir jag lite... Alltså de anser, eller som tycker att de har behoven, att jag skulle vilja ha det här, och man går till specialpedagog och man anser att man har behov av...
Men vad är den behovsanalysen gör så gemensamt, eller?
Nej, den gör ju naturligtvis ihop med specialpedagogen, och den görs ju med lärarna. Att jag kan se att du har det här behovet, och eleven håller med om det, och vi gör den här extra anpassningen, och jag ser till att eleven har tillgång till, nu ska vi läsa den här romanen, då har du den här på ljudbok, så du kan också följa, och så har du vanliga boken så kan du följa med och så vidare. Men så inser jag ju sakta men säkert, och jag börjar se en tendens att det känns väldigt bra, men att vi någonstans, fler och fler elever frågar efter de här hjälpmedlen, men, och tycker att de har behov av att få extra stöd och extra hjälp, och det är jättesvårt att hänga med, men de vill inte sen sitta och lyssna på texterna när de väl har fått det här. De vill inte sen sitta och plugga in det de behöver plugga in. De vill liksom inte göra jobbet. Nej. Det finns någon slags enorm missförståelse även bland... Skulle inte det... frågan är, vad är det vi missar? Hur får vi dem att förstå? Hur får vi våra elever att förstå att de måste processa kunskapen? Du kan ju inte lära dig saker bara för att...
Det enda man ger dem en process och göra den med dem tillräckligt många gånger, så att de kan göra den själv.
Men jag tycker det kan...
Det är ju någonstans det handlar om, och det som kan ge är någonstans när vi liksom... En del av med de anpassningarna som vi gör förändrar aktiviteten. För att de klarar inte av aktiviteten som den här grundutförande på egen hand. Så. Och då förändrar vi aktiviteten med flit. Men så tänker vi inte att det blir en annan aktivitet. Utan man bara tänker, nu kan du. Så jag säger, ja, man kan ju, för det är en annan aktivitet. Så man behöver få kommunicera sig till, se vad är det man ska göra. Hur ska man gå tillväga? Vad ska det leda till? Vad är det man tar bort och inte? Eller så. Jag är helt säker på att elever uppfattar det som att liksom... Om du slipper läsa en text, att du slipper lära dig en text. För man kommunicerar inte liksom vad det egentligen är som händer.
Ja.
Förstår du? Inte alla elever, men vissa elever så.
Men jag är lite så, jag vill slänga ut den frågan egentligen, och skulle gärna ta emot lite tankar kring det här. För jag ser lite fler tankar kring det här med att... Fokuserar vi på fel saker, eller använder vi alla de här verktygen på olika sätt? Eller?
Men du, vi har sagt, Karin, att vi ber folk som vet något om det här att höra av sig, så kan vi bjuda in dem till en diskussion. Så fortsätter vi det samtalet någon annan gång. Vår tid har tagit slut för det avsnittet, och det är dags att börja runda av. Så det funkar. Det var trevligt att prata med dig än en gång. Nu ångar vi på, Karin. Snart är påsklövet här. Nu kör vi. 1, 2, 3. Hej!
Hej! Det här är Skolsverige.